Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle Zackari Wahlström och Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hallå Kalle.
Hallå eller? Hur går det?
Det går sakta men säkert. Det går åt rätt håll fortfarande i alla fall.
Skönt.
Det rasar inte fortare än jag...
Har ni mycket snö?
Nej, inte än. Jag sa just till Tingmarie här nu att nu har vi 2-3 dagar på oss innan och få undan det där sista som inte har hunnits med. Jag har ju varit iväg och sådär innan det kommer 30 cm här under veckan då. Så ja. Att nu kommer det kyla och sen stiger det lite grann till -4, -5 då kommer stund istället. Vi får väl minus 20 nu i alla fall.
Oj!
Ja, det kan jag säga. Det är inte varje år vi har minus 20 grader här.
Vad liksom håller ditt system för det? Jag får ju allt problem, alltså mycket olika vatten till djuren som fryser och sånt där. Har du löst allt sånt eller?
Nej, det är att ge dem färskvatten 2 gånger om dagen det som gäller. Jag har funderat på när jag förhoppningsvis får upp ett lite bättre kaninstall här i anslutning till ett bygge. Då sätter jag nog in elvattenkoppar till dem. Sådana här, vad det nu är för voltsystemen. 6 eller 12 voltsystem eller vad det är.
Det är ju väldigt smidigt. Jag har det till grisarna och till fåren. Det är ju otroligt skönt att det bara finns vatten.
Ja, men det är ju bra för djuren också. Att det har... För även om du bär... Alltså det fryser ju fort, vet du.
Ja. Vad tror du om det är 20 minus? Du, fan, jag är så nyfiken på de där kaninerna. Liksom, äter ni kanin regelbundet?
Nej, nu har det varit... Alltså, du vet... du känner ju igen problemet. Alltså, jag har ju så mycket kalkonkött och alla såna här grejer så att jag hinner ju inte. Och nu jag har ju... Det fylls ju på fortare man hinner äta upp, va? Så att, men vi äter kaninkött då och då, så kan vi väl säga. Och sen, du har en aspekt till på det. Det är ju så här att det kommer ju ganska mycket folk hit.
Ja.
Så vi tänker ju slakta en del, men de blir köpta istället.
Jaha.
Så det är en annan aspekt på det hela. Och det tycker vi är jättebra, för vi sprider gärna de kaninerna.
Så det blir livdjur istället för döddjur?
Ja, matdjur.
Ja.
Ja. Precis. Så det blir mest fågelkött och sen har jag ju lite griskött och ja, det finns, jag har mycket att äta här.
Ja, man har ju det.
Ja.
Du, jag vet att du och många som lyssnar på den här podden har suttit som på nålar de senaste veckorna och undrar, hur går det med Kalles hydrofor?
Ja, men du, jag har ju tänkt jag skulle fråga dig flera gånger höll jag på att säga, men jag har glömt av det. Hur går, fick du den tät eller?
Tyvärr inte. Jag gjorde ett ryck. Jag hade ingen bra sån där lindrev eller vad det heter. Jag hade bara plastgängtejp. Jag provade med det. Och jag höll på med såpavatten för att försöka få det tätt. Jag bytte också... Det liksom,
ja, men såpavatten får du nästan berätta vad du gjorde med
förlåt,
det.
För förlåt.
Det kom jag på att det glömde vi ju prata om.
Ja, man lägger såpavatten på kopplingarna för att se om det börjar bubbla. För om det läcker luft någonstans, då bubblar såpan. Och så, då ser man var... Alltså som att stoppa ner en cykelslang i en vattentunna. Lite samma koncept.
Ja.
Så det provade jag. Jag fick liksom inte några bubblor någonstans. Tänkte, det här känns jävligt bra. Jag bytte också själva ventilen i. Det är som en sån här liksom bilventil högst upp på min hydrofor. Med en Ballofix. Och jag bytte själva den där lilla grejen i mitten. Ventilen i ventilen.
Ja.
Den var någon följare som tipsade om. Så jag köpte ett sånt kit, någon slags set på internet och fick hem en speciell skruvmejsel och nya sådana där. Och det kändes jävligt mäktigt. Jag kände mig liksom som att jag gjorde allt ordentligt. Och sen så tömde jag ut vatten i hydrofåren, fyllde på med luft och så hade jag underbart tryck i kranen en liten stund. Och sen så blev det som vanligt igen. Att all luft pressades ut och den blev full med vatten. Så att nu har jag skaffat sånt där lindrev och nu kommer jag liksom behöva skruva isär, jag skruvar isär alla kopplingar bara och gör om dem.
Ja, ja men precis, du har ju några större gängningar där va, men sen har du ju den här lilla gängningen för ventilen va?
Ja.
Ja. Där tror jag, där vet jag att våra rörmockare kör med typ Loctite eller någonting istället va. I den. Sen, du, när du ja men det blir nog bra att testa det. För när jag tänker att det är den där lilla ventilgängningen som kan strula nämligen också. Men jag skulle säga det där med såpvatten. Det är ju bra också om man har pyspunka på bilen och så vidare och kolla ventiler och sånt där också med det.
Just det. Smart.
Ja, det brukar såpa gå med saliv också i och för sig, men såpvatten är. Såpa ska du alltid ha hemma.
Ja, så är det. Sen är det en annan kul grej. Vi har fått en ny hund.
Just det, det har jag sett det.
Ja, det är Britta som har skaffat en hund. Jag har ju hundar sedan tidigare. Men Britta har inte haft någon. Och nu har hon skaffat en miniature American Shepherd heter den. Det är som en liten... Alltså rasen är väl vallig, men den här är inte avlad på vall, utan den är bara avlad på gos. Sen kommer nog aldrig att valla några får. Den kommer gå bakom henne och gosa med henne och med barnen och med mig. Så det är jättemysigt.
En fin familjehund.
Exakt. Ganska skönt att ha en sån där hund som... Alltså man bor så här som vi, så vill man ju ha a good dog. Alltså en sån där som bara går med igen.
En arbetskamrat och vakthund och så vidare.
Ja. Ja, för det är också lite det. Så Britta typ, tycker att det är skönt när jag är borta och jagar och så här, så är det skönt för henne att ha en hund hemma som, ja, men som trygghet liksom.
Ja, som säger till när det kommer någon.
Ja, exakt. Även om jag vet inte om det där skulle kunna göra så mycket om det kom någon dum.
Men... Nej, men, alltså, nej, men så är det ju. Jag har ju medvetet skaffat icke-bitande vakthundar, ja.
Just det.
Jag vill inte ha det. Nej, men nej. Alltså man får ju se vem man är.
Ja.
Ja, då måste du ju ha stendisciplin på den. Och det är ju risk. Och jag vill ju ha hundar som kan springa runt här när det kommer folk på kurser och sånt där. Men jag vill väldigt gärna att de säger till när det kommer någon.
Ja.
Och på samma sätt så fredar de ju mot rovdjur och rovfåglar och sådana saker också då, va?
Ja.
Så att det får man ju tänka sig för, va?
Men det känns i alla fall supermysigt med den här nya hunden. Ja, men som lite skönt för balansen här hemma också. Att det inte bara jag som har djur längre.
Nej, jag tyckte det var väldigt roligt att Britta klev in liksom i det som varit din värld där på det viset faktiskt. När jag
jättemysigt.
Det. Ja, jag hörde ju talas om det när jag hälsade på här för ett par veckor sedan.
Just det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du Patrik, den här veckan är ju vi sponsrade av...
Ja, det är ett lite speciellt avsnitt faktiskt. Ja, men det är ju så här, jag kan väl säga det med en gång då, att vi är sponsrade av de kommunala energirådgivarna i Sverige.
Kul!
Ja. Ja, men du vet, jag har ju varit iväg och föreläst en del under hösten här.
Ja.
Och en turné gjorde jag ju nere i sydöstra Sverige.
Det var Färjestaden.
Ja, det är Borgholm. Det var Hultsfred och Vimmerby då. Och det var faktiskt en sån energirådgivare där nere som kontaktade mig ganska tidigt för att boka in det här. För han såg tydligt kopplingarna mellan beredskap och energianvändningen i hushållen då, va?
Just det.
På olika sätt. Allt ifrån solceller till minskad energianvändning och energieffektivare hus och alltihopa det här. Och det är det ju verkligen då. Men det som var roligt också, det är ju det. Han är ju en kommersiell småbrukare dessutom. Alltså han har ju några hundra höns ute på bete och levererar ägg.
Jaha.
Han har byggt upp ifrån ett hushållsmejeri så har han byggt upp ett med rödkullor och jag tror någon annan lantras också utav kor då, så har han byggt upp ett mejeri som producerar yoghurt.
Oj, så han, det var imponerande.
Ja, det var det. Jag tyckte det var han hade ordnat det jättebra där, och hade jag vetat innan då hade jag nog prioriterat ett studiebesök hos han. Jag hoppas jag får möjlighet att komma tillbaka någon gång.
Alltså jag känner mig hotad nu, men vad tar han i marklyft? Ja, man tänker någon dag, en dag kommer du att växa ifrån det där, men idag var inte den dagen.
Vi kan väl säga så här, jag har inte lika långa armar som dig, Kalle.
Ja, det är väl det. Okej, och vad heter han? Din nya kompis?
Han heter Daniel Hägerby.
Okej.
Ja, och han... Ja. Han är väldigt engagerad i det här med energirådgivningen och det också, tycker jag. Och skitduktig rent ut sagt då.
Ja, vad roligt.
Nej, men vi kan prata en hel del om det här då. Så förutom de här fyra föreläsningarna så bestämde vi att vi håller kontakt och så ser vi var. Och det roliga det är ju det här, att efter att vi hade planerat det här då, så kommer det ju ut till energirådgivarna att de har ett beredskapsuppdrag också.
Mm.
Att hjälpa till att höja beredskapen i landet.
Men du måste förklara det här bara, hur det hänger ihop. För man fattar ju att det kan vara bra att folk har sån här off-grid-system om det skulle bli strömavbrott och sånt där. För att man klarar sig själv. Men det är inte riktigt den typen av beredskap vi pratar om här, va?
Ja, men alltså, de kan hjälpa till med det med faktiskt.
Mm.
För grejen här nu, jag tyckte det var ett bra upplägg. Därför att nu sitter det ju massa energirådgivare överallt. I här nere var det ju två stycken som jobbar för 7 småkommuner då. Va? Det var därför jag åkte runt i några stycken av dem. Och så ser det väl ut på landsbygden då att det är det. Men de kan en hel del om det här och är duktiga på att räkna och så vidare. Så man kan ju få hjälp med att räkna ut till exempel hur mycket energi man behöver. Alltså reservsystem och sådana här saker. Alltså hur man gör det. Och det som är också, det är ju det att det är ju en satsning. Så att all rådgivningen är ju gratis då. Va? Det har jag noga kollat upp.
Ja.
Så jag har ju frågat en del också då.
Men vad är haken då?
Nej, men det är ju som vanligt att det är lite regler hit och dit. Jag har ju redan köpt den här luftvärmepumpsberedaren till exempel. Jag ska kolla upp om jag kan få bidrag på den i efterhand på något sätt. Nej, men liksom att du måste följa reglerna helt enkelt. Det är det vanliga, att det finns regler. Det är väl haken då.
Ja.
Men det finns till faktiskt mycket olika grejer då. Men den egentligen då som jag tycker viktiga grejen då. Vi har ju fått ett instabilare elkraftsystem, så är det ju va. Det är mer väderberoende och så av förklarliga skäl.
Ja.
Och det är ju just när vi behöver det som mest som det inte blåser om.
Ja, som idag till exempel.
Som vi har resten av veckan här. Ja. Som vi får mindre då va, såklart. Så är det ju. Och så att det här med beredskapen är ju det att vi minskar energibehovet och gör alla åtgärder som vi bara kan för att göra det.
Och varför är det viktigt?
Jo, för vi drabbar om det är så här att inte elsystemet håller helt enkelt. Så,
för att vi använder för mycket och det kommer in för lite.
Ja, men precis.
Ja, vi lever över våra tillgångar.
Då kollapsar ju elsystemet va. Och det är ju, drabbar ju oss alla.
Och vad händer då?
Ja, men det stänger ju ner hela skiten och allting behöver startas upp och det ska startas upp i balans. Det här är ju sådana grejer som jag tror inte man har gjort i stor skala. Vi har ju pratat om det tidigare poddar om det här med brownout och sådana saker. Alltså när efterfrågan överstiger produktionen så ramlar systemen ihop helt enkelt va. Så en grej är faktiskt det här med batterierna. Och ju, jag tror det är fem. Fick inte du 50% på ditt batteri?
Jo,
jag tror det är något sånt va. Men grejen är nu att en åtgärd som de gör för att kunna, du vet, det räcker ju att det är lite för mycket. Så pum, säger det då va.
Jaha, alltså brownout.
Ja, då gör de så att de hyr batterierna nu då. Och det är alltså, jag kan inte säga exakta belopp, men det är flera tiotusentals kronor om året för de här 10 kilowattimmars batterierna som folk har nu va.
Alltså som man bara, om jag bara har el på mitt batteri, då kan jag få betalt.
Ja, du ser till att ha ett fulladdat batteri hemma som de kan använda som reserv. Och så har de mängder med sådana batterier runt om i landet då som de kan släppa på.
Jaha.
Och därför att de betalar så mycket nu därför att det är sådana ofattbara konsekvenser om det inte håller. Men då får du inte använda ditt batteri utan det ska stå där i beredskap. Fulladdat i beredskap.
Mm-hmm.
Och om du tänker efter så är det ju så här att de använder ju knappt det där batteriet.
Nej.
Utan det är ju en beredskap, en försäkring.
Alltså som att staten tar en försäkring hos mig.
Jag vet inte, jag tror det är energibolagen faktiskt. Men jag är inte helt säker på vem det är. Men det går ju lätt att ta reda på om man är intresserad att hyra ut det va. Men, eller om man ska bygga en anläggning så är det här ju en del av kalkylen. Du kan ju hyra ut ditt batteri i ett par, tre år kanske. Jag vet inte hur länge man kan förlita sig på det. För jag, när jag hör de här siffrorna som jag hör, så blir det ju, tänker man ju det, att nu bygger ju någon upp batterihotell och sådana här saker. Va?
Just det.
Och börja, så att det kommer nog, om vi säger så här, de här höga priserna, det är ju utbud och efterfrågan. Det är ju väldigt stor efterfrågan på batterier och det kommer ju då att sättas in batterier, va? Såklart.
Ja, ja. Och det kanske är också liksom ett stimulanspaket för att öka på den.
Ja, liksom. Det är ju det som är prismekanismen, att är det någonting som det finns lite av som det behövs, då blir det väldigt höga priser och då är ju det då att det kommer ju marknaden att trycka dit batterier, va? För folk kommer ju vilja köpa batterier nu då. Men hur länge det är, det vet jag inte, men det är ju sådana belopp så att du betalar ju anläggningen på några enstaka år med de här, va? Så får man ett, två eller tre år med de här hyresgrejerna. Och just det här då, att de har ju knappt använt det. Du vet att de här litiumbatterierna, de livslängd och sånt räknas ju i laddcykler och sådär va.
Så om det bara står fullare så håller det längst mest?
I princip, ja. Ja, det förbrukas inte lika fort i alla fall. Så att efter de här enstaka åren så har du i princip ett nytt batteri, va?
Det är som en sån här bitcoin-farm ska jag ha med batterier.
Ja, det var en grej. Nu blev det en fördjupning på det där. Men jag tänker att det är bra om vi använder de här energirådgivarna som finns. Och som sagt, det är ju en satsning som de har gjort, så det är ju kostnadsfritt då.
Ja.
Men det är ju inte bara detta med solceller och batterier och de här bitarna. Det jag vill säga också så där förresten när vi är inne på det där, det är det att så kallad ödrift, det får man faktiskt inte bidrag till.
Vad är det?
Ja, men det är ju det här att
om off-grid.
Det
blir,
ja, exakt, ja. Att ditt system kan fungera när det blir strömavbrott, så kan du köra det internt med dina solceller och ditt batteri och så vidare, och ja, med lite smarta inställningar och styrsystem och så vidare, så kan du använda de viktigaste grejerna i ditt hushåll ändå, som cirkulationspumpar, belysning, fläktar, ja, det är det som behövs då, va, som inte drar så mycket ström. Men de flesta som installerar solceller, de tänker inte på det. De tänker mest i hur lång tid det tar att få det betalt och hur mycket man kan tjäna. Och en del har väl också det här klimatengagemanget då i botten också där då. Va? Men just det här med att det är ju en jättemöjlighet faktiskt att få en ökad redundans i landet om vi får hushåll som kan hålla igång sina system.
Ja.
Viktigaste system, va. Så att det är någonting som man verkligen ska tänka på om man gör en solcellsinstallation. Nu när det är, ja, helt otroligt lönsamt då, om vi säger så. Just med, om man gör med batteri framför allt då.
Ja, ja, för det finns några olika så här stöd man kan söka. Har du koll på dem eller?
Alltså, ja, koll och koll. Det har jag väl kanske inte, men jag kan ju ta lite grann i stort. Det finns en hel del olika bidrag man kan få då, va? Förutom det solcellsstödet som jag tror många känner till. Och möjligheten att hyra ut batteriet nu. Det är ju inget stöd, utan det är ju en affärstransaktion det, va?
Ja.
Men så är det just det här med energieffektiviseringen då. Alltså det här att vi minskar behovet när det behövs. Som mest, om vi säger så, när det är kallt, va?
Ja.
För då går det ju energi. Och den, vad ska vi säga, den kollektiva beredskapen som faktiskt slår mot alla individer om det inte funkar. Och det, du kan ju få eftersom det gäller mig också, så har jag ju fått lite informell energirådgivning också då. Nej, men jag har ju funderat på att lägga på en isolering, 45 mm isoleringsskiva utanpå stommen. Eller lite till kanske också eventuellt då, vet inte. För man kan få tilläggsisolering av hus då, fönster och sådana grejer. Och jag tror det är 30 000 då. Hälften av materialkostnaden, upp till 30 000 kan du få.
Jaha.
Till sådana åtgärder då. Och en annan grej som var aktuellt för mig själv är de här. Alltså det sämsta vi har i
Bayern.
Nej, men du vet, vi har ju haft den. Vi har ju haft den här historiskt sett extremt unika situationer med all vattenkraft och kärnkraft och det här i ett supersystem, av världens bästa elkraftssystem kan vi väl säga då, om man tittar till stabilitet och så, och ja, och få billig el, va. Så att när oljekrisen kom på 70-talet, när de började ta rejält betalt för sin olja då i oljeländerna, då blev det väldigt mycket direktvärme, du vet. Man hade strålningselement upp i tak och allt möjligt överallt, va? Men framförallt direktelselement, va? Så det var ju bara, och du vet, det finns ju ingenting som lagrar upp eller någonting, utan det är ju bara el direkt på.
Ja.
Så det är ju, och en, om vi säger så här, el är ju den värdefullaste energiformen, för den går ju att ha till i princip allting, va?
Mm.
Det är ju svårt att få en lampa att lysa med ved.
Ja, det går
ju, ja, det går med värme ja, men du kan ju ha en Stirlingmotor och driva en generator och så vidare, alltså en värme. Ja, men det går ju på olika sätt att omvandla då, va? Men om just du har det. El, då kan du ju liksom bara använda den till vad som helst direkt, ja. Va? Och så bränner vi den bara rätt in i husen då. Så det vill man ju ha bort, va? Och det finns ju en hel del kvar utav det då. Och även om du har äldre luftvärmepumpar, du vet luft-luft tänker jag på då.
Ja.
De här fula klumparna som sitter på utsidan av hus och en ful klump på insidan. Jag har en sån själv och jag tycker ju den har varit magisk då.
Ja.
Så för den, alltså nu när det blir riktigt kallt, då minskar ju verkningsgraden på den, alltså hur mycket värme får jag ut. Men är det liksom som det är huvuddelen av året, några plusgrader eller några enstaka minusgrader, då är ju liksom, sätter jag in en kilowattimme så får jag väl ut 3-4 kilowattimmar.
Just det.
Värme. Och om inte lite till. Det finns ju rätt lite högre siffror där. Men man märker ju det. Den kan bara dra 900 watt, alltså som ett stort elelement. Kan aldrig dra mer. Det är liksom det. Den sitter bara liksom en sladd i ett vägguttag här. I 10 amperes vanligt, du vet, som du har skrivbordslampan i, va?
Ja.
Och värmer hela huset.
Ja, det är mäktigt.
Alltså det är ju, ja, det är ju magiskt nästan, va?
Ja.
Men är de äldre än 10 år, eller om du inte har några att ha direkt del då,
ja,
då får du också bidrag där. Så jag överväger ju, och alltså det är ju så här, jag har ju en jättefin, jag tror de Panasonic, men den är ju över 10 år.
Ja, perfekt.
Ja, och jag tänker väl egentligen säga att den kan ju gå länge till, för det är så bra kvalitet, va? Det är ju liksom de bästa, de här japanska märkena och en del svenska och sådär. Det finns ju de, sen finns det ju lågprisprodukter att köpa också. Det har jag haft en i snickeriet faktiskt.
Ja.
En från Jula, men de har en högre lägsta förbrukning då, va? Så att de drar mer ström, de där rackarna då, så att jag tror inte de är billigare över livslängden egentligen, utan det är inköpskostnaden som är rejält låg då.
Okej.
Men i alla fall, grejen är ju det här. När det är som kallast i vinter nu, det kan ju bli en riktigt kall vinter. Börjar ju så här i alla fall nu då. Så går den sönder.
Alltså den i stegeriet?
Nej, den inne i huset här. Och... Mm. Så ringer man och ska beställa en, och då är det ju alla andra som, och det är kö och du får den om 6 månader mitt i sommaren.
Oh, nej.
Ja, men du vet. Visst, ja, men det är ju det. Jag har ju direktelselement som sitter kvar på väggarna som jag tror fungerar. Jag har aldrig använt dem nästan, va? De är ju som en reserv för när vi skulle resa bort, när vi bara hade tullikiven då, va? Men jag har ju också vedeldningsmöjligheten. Men som jag sa, jag köper ju ved. Och det är ju billigare för mig att köra med luftvärmepumpen i de här moderatare temperaturerna, va? Ja. Än att elda med den. Så att jag eldar ju med den för att hålla torrt och få huset att må bra.
Ja.
Men framförallt nu när det blir riktigt, riktigt kallt då. Men tänk dig att stå där och så får jag, du kan få en till sommaren. Och då är, tänker jag så här, kanske man ska byta ut den när man ändå kan göra det. Jag vet inte om man kan lägga den som reserv här så länge.
Ja, men nästa vinter kommer du vara nöjd om du har, om du har den.
Ja, ja, men exakt. Exakt. Så jag ska fundera på det där lite till om vi ska göra det. För det blir ju ändå en del pengar, va. Men man kan få 50% också där, upp till 30 000 har jag fått reda på i min lite informella egna privatrådgivning då, va. Men är man, för det går man i sån här tankebanor och vill göra detta. Både för att få en investering där man får halva kostnaden täckt. När det gäller tilläggsisoleringen där, så tänker jag att det är så stora grejer med fasader och sånt där, så att 30 000...
Ja, jag tänkte precis säga det. Ska det tilläggsisolera ditt hus? Det kostar skitmycket. Ja, man måste byta alltså loss panelen då.
Ja, precis.
Jag skulle tejpa dit isoleringen på utsidan på panelen.
nej, men där kan man väl säga att den typen av åtgärder är väl mer om man behöver åtgärda panelen, brädfodringen, ytskiktet på något sätt, va? Så kan man passa på att utnyttja det här samtidigt då.
Just det.
för att underlätta det med alltså lägga tilläggsisolering och sånt också då, va. Så ser jag väl på den då. Samma med fönster, du kan ju inte byta ut välfungerande fönster heller hur som helst. Och det, jag menar 30 000 och det ska vara halva, det är väl 6 fönster då.
Ja, jag köpte såna här tätningslistor och fönster häromdagen.
Ja.
Du kanske kan dra av halva den kostade då? Alltså 150 kronor.
Nej, men om man ska göra, det är ju ändå pengar de där man kan få där. Så att, men framförallt också så tänker jag så här, att man kan prata med dem för att få räkna, få siffror på saker och så vidare, som jag tror att många... Ja, men... Jag har ju varit grundskollärare, jag vet väl att de flesta inte har jättelätt för det här med siffror. Så att det är jättebra att använda sig av de där då. Till det. Och se vad det är man kan göra. Och de vet ju vad som finns också på ett helt annat sätt. Då.
Ja. Och hur går man tillväga då om man vill ha hjälp av en energirådgivare?
Ja, det finns. Jag tror... Jag frågar faktiskt Daniel det här om alla kommuner har energirådgivare. Och han trodde att i princip alla har det. För annars är det ju så som med småkommunerna att de hyr in sig hos någon som har, va?
Ja.
Så att det går att få hjälp med det. För det kommer att ta tid att stabilisera upp det här energisystemet och det är nu så att det blir riktigt jättepolitligt igen då.
Vad kostar elen idag?
Alltså, jag kan... Nej, nu gick jag ifrån. Men nu börjar det ju nypa i lite. Det har ju legat på sig... 1,30 till knappt 2 kronor de senaste dagarna när jag har kollat.
Okej. Okay.
Så är det. Så att det kan nog... Men nu skulle... De har ju ökat straffavgifterna för om de ställer ner kärnkraften. För av någon anledning så ställer de ju ner kärnkraften mitt i vintern. Varenda år.
Det var ju någon... Det var ju någon Ringhals tänkte med en reaktor nu för att det var något konstigt med en ventil.
Ja, men det var ett sånt där kortstopp på några dagar där, så den tror jag är igång eller ska igång
alldeles. Och de botade upp den i morse, sa de på radion.
Ja, precis, och det gör ju att då sjunker ju priset med en gång då, va?
Ja.
Men nu blir det som sagt, jag vet väl inte bara vi som får minus 20 grader här uppe på berget, utan det blir väl lite överallt, så att... Men då blir det ju varmare igen sen med 4-5. Så den ligger, det blir ju ingen sån där långvarig kyla som det har kunnat vara förr då.
Nej.
Då har man ju liksom haft det här minus 10, minus 20 i ett par månader, vet du.
Just det.
Det är ju mentalt påfrestande liksom. Jag tror jag har tagit upp det någon gång förut det här med min... När jag var barn och såg den här Månbas Alfa. En serie på 70-talet och det var så spännande och jag har sett det på YouTube något av det. De sitter i en sandlåda och spelar in det här när de visar månens yta och så vidare. Man ser ju det ju tydligt som helst nu, vet du. Men när man satt och tittade på det på 70-talet där som barn, då var det. Men just det här att de var inne i sin bas, va? Och när de skulle gå ut då var det livsfarligt. Men den känslan lite grann får man ju det där att när det nyper i hela tiden och det inte släpper liksom. Måste jag dricka lite här, Kalle, för jag tar i halsen. Tur man har sitt kaffe.
Ja, vilken tur. Men du sa aldrig klart om hur man kontaktar om man vill ha hjälp med energirådgivare.
Jag tänker att man googlar energirådgivare helt enkelt. Söker på internet och för sin kommun. Eller ringer sin kommun och frågar vad man kan nå. Då, för många kommer det väl att bli att vi samarbetar med Torsby och de är här då och då. De dagarna i veckan eller ring till det här numret eller något sånt där. Så kan man ta vara på det.
Ja, men vad, vilken bra jävla service ändå.
Ja, men det är det nog. Och jag tänker att de som går i de här tankebanorna, ta vara på det här nu, både med bidragen och med rådgivarna, därför att vi behöver ju hjälpas åt med det. Alltså att minska energibehoven då när det blir så vi inte råkar jäkligt illa ut rent ut sagt. Så.
Ja, så det är en solidaritetshandling?
Ja, det är det också, förutom att du har möjlighet att göra besparingar och sånt då.
Ja. Både en så kallad no-brainer, säger jag.
Ja, lite grann så är det. Eller ganska mycket så är det faktiskt. Så att jag tycker att vi ska börja utnyttja den möjligheten. Och det var ju syftet med att vi gjorde det här samarbetet med podden. Vi ska se om vi kan samarbeta mer. För det, ja, jag har ju ett 10-årsprojekt att höja beredskapen i landet. Och det syftet med den här podden är ju det också. Och vi ska se om vi ska kunna samarbeta på fler sätt faktiskt. Framöver då, för att hjälpas åt. För jag har sett att, ja men det är ju roligt. Både när folk hör av sig till mig angående föreläsningar. Jag föreläser ju från 1 september till 1 april. Sen har jag inte tid. Då hjälper ju folk till att höja beredskapen genom att hjälpa mig ordna det där så man kommer ut.
Ja.
Men det här med Daniel här och klimatrådgivaren är ju ett annat sånt där sätt som hjälper till att höja beredskapen i landet. Då. Både på hushållsnivå, men som jag ser, kanske framförallt gemensamt att vi får bättre uthållighet och redundans i de stora systemen som vi behöver hålla igång faktiskt. Sen kan man ju diskutera varför vi hamnar där och så vidare, men nu är vi här va? Och då får vi försöka lösa det.
Tack energi- och klimatrådgivarna.
Ja,
och för att det sponsrar den här podden. Och heja er, bra jobbat.
Ja, definitivt. Och jag hoppas att de ska få jobba mycket då.
Det lär de få göra.
Ja, men jag tror det faktiskt. Gärna att man sprider det här också till vänner och bekanta. Om man hör det då, om man diskuterar det.
Du hade en ljudfråga där också va?
Hej, Kalle och Patrik. Och tack så jättemycket för en väldigt fin omtanke om oss alla och vår överlevnad. Jag har 3 teman som jag vill ta upp med er med lite frågor. Det första är det här med bin och konkurrensen med våra vilda pollinatörer. Där finns ju till exempel något som kallas för nektarstöld. Och det är ju när det blir en hög konkurrens om blommorna i ett område som vissa bin framförallt då och även vissa då korttungade humlor gnager hål på sidan om djuppipiga blommor för att då kunna sätta in sin lite kortare sugsnabel och suga ur nektarn ur de här blommorna. För det kan de inte annars eftersom de är anpassade till långtungade humlor och fjärilar. Och det här ser jag, för man kan se de här hålen när man är ute och rör sig i naturen. Och jag tycker jag ser det här ganska ofta nu för tiden. Det här tycker jag är någonting som är väldigt intressant just kopplat till biodling. Hur vet ni biodlare att ni inte överexploaterar ett område? För det här är ju ändå en exploatering av naturen. En begränsad naturresurs som är väldigt viktig för just fjärilar och långtungade humlor som vi ser minskar väldigt i antal. Har ni någon koll på det? Biodlare sinsemellan, att ni inte är för många.
Ja, Patrik.
Mm.
Jag kommer pausa frågan där, för det kommer fortsätta med flera teman.
Ja.
Men har ni, jag är inte biodlare riktigt, så har ni biodlare koll på det här?
Alltså,
till och med, jag visste inte att det fanns, att de hade olika långa tungor. Det låter jättegulligt med en liten humletunga.
Ja, men så är det ju, vet du, att blommor ser olika ut och de har ju liksom som en liten, ja det är ju en tunga, så man kan ju inte säga att det är som en snabel, men de sticker ju ut den där och de är olika långa och det är ju viktigt när man till exempel håller på med fröodling och känna till sådana saker då. För det är ju, bina har ju lite kortare tunga då, så att rödklöver till exempel kan inte bina pollinera, för det är för långa rör i dem.
Det där finns så mycket snack om vitklöver och inte bara klöver.
Ja, klöver, det finns ju väldigt många olika typer av klöver då.
Just det, självklart. Men ja, vi oftast alltså pratar om vitklöver när det gäller bin.
Ja, exakt. Och för de har lite kortare sådana här rör då. Men då är det ju så att humlor biter hål i sidan, och det gör även långtungade humlor vad jag förstår, på rören för att lättare komma åt. Och då kan bina komma åt nektarn därmed. Men vad som händer när de biter hål i sidan på de här rören då för att komma åt nektarn som ligger längst ner bättre, det är ju att då blir ju pollineringen sämre.
Ja.
Eller uteblir.
Ja, för de är liksom aldrig inne och juxar omkring med ståndare och pistiller. Utan de...
Nej, exakt. När man tittar på det här, det är ju så här generellt sett när det gäller våra odlingssystem, vad det än är. Alltså i naturen så pratar man ju om populationsdynamik. Blir det för mycket älgar i ett område så blir de sjuka och svaga och det blir näringsbrist och så vidare.
Om det är någon som har för mycket älgar så ring mig så kommer jag med mina hundar.
Ja, precis. Det är ju det. Det är ju vi människor. Men om man tittar på naturen då, då går ju populationen ner, va?
Ja.
Sen gör ju vi människor så då att vi kör väldigt stora populationer av växter, djur, insekter och så vidare på mindre begränsade ytor. Och då får det ju en massa negativa konsekvenser.
Ja.
Och så kan vi hålla det här systemet igång med mediciner, olika grejer och så vidare då, va? Just det här som jag brukar säga att alla odlingssystem är en kompromiss emellan 100% natur och 100% kultur, va?
Ja.
Och när det blir för mycket kultur, alltså mänsklig påverkan i systemen, så måste man upprätthålla dem på olika sätt med knepiga metoder, och då kan man fundera på om inte man ska backa lite, och det där gäller ju biodling också.
Ja.
Och jag hör ju den här diskussionen många gånger som en kritik mot biodlingen då.
Jag tycker det är som kritik mot biodling, eller är ni ifrågasättande?
Ja, det är det. Det är det, absolut. Och jag kan tänka mig att det finns situationer där det är befogat också, va? Har du väldigt mycket bisamhällen inom en yta så blir ju trycket på blommorna väldigt högt då, va?
Ja.
Nu vet inte jag hur mycket, för jag har ju förstått när det gäller rödklöver att ska det bli någon honungsskörd i bisamhällen där det är mycket rödklöver så behöver det finnas mycket humlor som biter hål i sidorna. Så jag vet inte hur stor... för bina är ju inte långtungade utan korttungade då, va?
Mm. Själva bina biter inte hål.
Alltså det kan ju vara så att de gör det i vissa arter. Ja, de gör det tydligen inte i rödklöver i alla fall, va?
Nej.
Men däremot så är det ju så här också att tittar man generellt på bin kontra solitära insekter då. Alla solitärbin, vi har ju ett par hundra bin som lever en och en.
Alltså ett par hundra sorter, inte individer?
Nej, alltså ett par hundra arter.
Ja.
Med, där de lever en och en. Murarbina som bor i mina skruvhål runt dörrkarmen till exempel.
Ja.
Och man kan se i sanddyner och sånt där att det bor bin där och så också. Så bor de i små hål då, va. Så det är ju de samhällsbyggande bina som vi har och odlar då, va, som kan bli många tiotusentals i varje bisamhälle.
Ja.
De är ju specialister på sätt och vis på det viset att de skickar ut spanare varje morgon.
Ja.
Som letar upp de stora dragen där det finns mycket, alltså
ett rapsfält, en linda allé,
många lunnar, säljar på ett ställe vad du vill, va. Men eller att det är lushonung i granarna till exempel, då kan de dra på det, va. Så att då åker de ju hem och berättar vad det är, och då flyger bina bara rakt dit och tillbaka hela tiden till stora. Ja. De är de stora arbetshästarna kan man säga när det gäller det här i naturen då. Medan de andra insekterna far runt mer eller är specialiserade i vissa fall, att det bara är någon eller några enstaka när det gäller fjärilar och sånt också då, att det är några enstaka blommor som de lever i samklang med då, va. Så de konkurrerar, om det inte finns, tänker man sig, vad finns det mycket bisamhällen? Det är faktiskt runt tätorter och städer.
Jaha.
Annars finns det ju inte så jättemycket bisamhällen. Det har du stora yrkesbiodlare som har hundratals eller ja, 500 till 1000 också finns väl de som har i Sverige idag. Alltså det kan det ju bli ganska intensivt. Så det är ju ett speciellt. Men annars är det ju i de redan, vad ska vi säga, väldigt kulturella områdena då, va? Alltså kultur på människopåverkade områdena där det finns mycket bin då.
Men hur liksom kan man märka att det finns mycket bin på en plats på naturen?
Jag skulle nog säga så här att jag märker ju när jag har varit utan bin att det minskar med hallon och blåbär och lingon och sådana grejer. Det ökar ju runt där jag håller. Bin flyger upp till 2 kilometer kan man säga. De kan flyga längre, men de här praktiska avstånden som de, om det inte, de måste flyga längre så gör de ju inte det, va? Snarare runt en kilometer, 800-1200 meter är väl där du har tillräckligt stora ytor då.
Sjukt långt för ett bi.
Ja, men de flyger ju ganska fort då. Nej, de är ju arbetsamma, så är det ju. Och ja. Du har ju det här med avståndet, hur mycket energi går åt att hämta och så vidare, va? Oj då, nu flög jag så långt så att det gick åt mer energi än vad jag fick med mig hem.
Det var dumt.
Ja, och det gör de ju inte, va?
Det är återigen som när jag jagar älg.
Ja, nej men alltså det är ju klart en sak, men jag tänker att det är det där generella, alltså kan man ha hållbarhet och tänka på de här bitarna så behöver man ju ha mer sansade lösningar och det gäller även bin.
Ja.
Så är det, va? Så att jag tycker väl att, men när du sa, vi kan ta den andra frågan, jag trodde du skulle fråga den, märker du när du odlar bin ifall det är för mycket bin? Ja, ja. Det gör man. Är man i skogsbygder som jag här till exempel, så brukar man försöka hålla sig kanske till 6-7 kupor per bigård. Och så har du i alla fall minst 2 kilometer, gärna uppemot 2,5-3 kilometer mellan varje bigård då.
Ja.
För då om du gör cirklar på 2 kilometer så blir inte överlappningen så stor då, va? För trycker du ihop för många, nej men alltså då minskar ju nektar per bisamhälle, då sjunker skördarna och så vidare, va?
Ja.
Nej, men som kvinnan frågar här då, så påverkar ju det, då ökar ju det trycket och då påverkar ju det den vilda insektsvärlden också då, va, på det viset. Ja. Så att
nej. Man kan säga att hon har rätt i liksom, frågan är, det finns något här.
Absolut, ja. Det gör det. Och det gör det ju på allt vi håller på med. Att gör vi för mycket, det är det där vanliga du vet. För mycket
är dåligt.
Är dåligt. För lite är ju också ofta dåligt, utan balans, lagom.
Bevingade
är bra,
ord signerade i Vänner på katastrofen. Ja. För mycket är dåligt.
För mycket skämmer allt. Nej, men så är det. Så att det är verkligen något att ha i åtanke, men det gäller som sagt all verksamhet. Men just det här också att bina rent generellt skulle konkurrera så himla mycket med det vilda insektslivet, det är klart att det finns en överlappning, men det är inte så påtagligt som man kan tro just på det här att de är så specialiserade på att vara effektiva, va?
Mm.
Det här med spanarna, dra på de stora dragen. När det blir ont om nektar, när det är torka och sådana grejer, då blir ju kampen stenhård om det lilla som finns. Och då påverkar det ju, va?
Ja.
Då är det självklart.
Så
det...
Du, Patrik, tack. Vi lyssnar vidare på frågan.
Ja.
Hon säger så här.
Och så efterlyser jag också att få någon typ av märkning där man kan köpa honung som faktiskt behövs. För det behövs ju pollinering till all vår mat. Och jag vill ju verkligen bidra till att köpa honung där, till ett rapsfält till exempel, som får bättre skörd av att det finns bin där. Men jag vill inte köpa honung odlad i skogen som har konkurrerat med våra fjärilar och våra humlor. Och det är oftast det jag tycker man får märkning på. Så där vill jag gärna efterlysa också. Och sen tänkte jag en annan sak, och det här med kalorier. Jag tycker ju precis som dig Patrik om att göra diverse olika drycker. Och jag tänker på det här med just att få i sig tillräckligt med kalorier om det blir en besvärlig situation. För länge sedan så har jag läst att man drack väldigt mycket. Just för det är ett väldigt lätt sätt att få i sig mycket kalorier utan att för den delen äta kött. Men man vill ju inte vara runt om fötterna hela dagarna om det skulle bli en sån besvärlig situation. Så vad skulle du då rekommendera? Hur bra håller sig äppelmust att pasteurisera? Eller andra bär till exempel? Är det kanske bättre med svarta vinbär som har mycket antioxidanter? Jag kan tänka mig att de kanske håller längre då. Ja. Vad är bäst där och bästa förvaringen av dem också? Och så tänkte jag också till sist ge ett tips.
Innan vi ska lyssna på det här tipset så får du nu svara på Patrik. Dryck. Kalorier i form av dryck.
Mm. Men hon var inne lite grann där också på med bina där och märkning och så vidare. Jag skulle nog säga så här att det största problemet i skogarna är nog monokulturerna när det gäller insekter och blommor och så vidare. Det är nog inte biodlingen där det inte finns så mycket biodlare heller, va? Utan jag tänker om hon är noga med vilken honung hon äter så ska hon nog köpa direkt av en biodlare som hon vet hur den odlar, och det blir ju då, om det ska vara en som hon tycker är bra, så blir det ju oftast en med mindre och utspridda lite bigårdar i en miljö då, va?
Ja.
För som sagt ja, men vi kan lämna den där då, så går vi, så sa vi det här med kalorier och drycker. Ja, men alltså det är ju så här, vi har ju pratat mycket om det, att det är kaloribrist som är svält, andra är näringsbrist och så vidare, och det är ju så. Och när man arbetade hårt förut och skulle ha mycket kalorier, det var ju fett och det var spannmål och så vidare. Vi har pratat om skogsarbetarna, men det är faktiskt också så här att brännvin var en viktig del. Ja, men du vet, fett, det är 9 kilokalorier per gram.
Ja.
Kolhydrater är 4, om man gör grova överslag här då.
Ja.
Alkohol är 7. Så oj, det ligger lite närmare fett än, alltså då pratar vi etanol då. Lite närmare fett än kolhydrater till och med, va? Lite mitt emellan, men lite närmare fett då, så att det är energitätt. Så hon är inte ute och cyklar helt och hållet här då. Men det är ju, ja, jag tänker så här, du har ju cider som man kan göra.
Alltså jag bara sticker emellan här, att 1 gram uran har 20 miljarder kalorier.
Ja.
Alltså 20 miljarder kalorier per gram.
Ja. Jag fick ju en sån nyckelring utav en som gick biodlarkurs här för ett par år sedan med en bit icke upparbetat uran då, ja, ingjutet i en genomskinlig plastklump. Det var mängden uran som gick åt till all energi i en villa då på ett år. Oh, den var några millimeter i kvadrat då. Så är det. Så, jo, det är lite bättre än det, men det är svårt för oss att ta upp den energin i form av processer i kroppen.
Ja, det känns svårt.
Ja.
Det kanske kommer bara alltså, passera igenom.
Det är ju så här att göra drycker. Jag jobbar ju mycket med det.
Ja.
Göra äpplevin och äpplesider och sådana saker. Jag skulle ha gjort päronsider i år, men vi fick en riktigt fin päronskörd. Men det blev faktiskt torkade päron istället. Alltså mm-hmm. Så otroligt. Alltså det där, tänk, jag har hållit på i 30 år. Jag har haft päronträd i alla fall. Ja, 10-15 år som har gett frukt ordentligt. Och ja, det har gått mig förbi. Eftersom man torkar ju äpplen och håller på med detta. Men jag har inte torkat päron. Jag har bara gjort inlagda päron hela tiden. Va?
Ja.
Och det är mest inläggningens gråpäron och det här som jag har haft då. Men nu har jag ju stora fina päron också. De har ett päron om man säger så. Jag har ju 6 olika sorters päron här. Men då kom en av småbrukardeltagarna här med torkade päron. Så vi har gjort så mycket torkade päron i år så det är helt otroligt då, va. Alltså det är ju, ja, ni måste prova det om ni inte har gjort det.
Man bara skär skivor och hänger
ja,
upp.
Ja, jag gjorde så. Det är ju ganska små kärnhus ofta i päron faktiskt. Så att jag gjorde så här att jag körde mig på mandolinen.
Ja.
Men jag efterhand då, jag vill ju att de ska vara lite segare och sådär va. Så att jag gjorde lite tunna i början.
Ja.
Men jag valde att lägga mer tork till. För då torkar de ju fortare och går åt mindre energi. Och det är massa fördelar med att ha tunnare va.
Just det.
Men jag gjorde så tjocka som möjligt nästan och torkade dessa och la mer och fick, alltså det blir så gott. Det är så nästan som mango, papaya och sådana där grejer.
Mm-hmm.
Alltså. Ja, kul. Ja, riktigt smakrikt och sött och gott blir det alltså.
Och bra tips.
Ja, men tillbaka till det. Därför att med alkoholen där då, för jag förmodar att det var det hon menade. Jag skulle säga att det framförallt är... för att det är konserverande också. För tittar man på vad som händer så är det ju faktiskt inte bara så att det blir alkohol eller att det blir en energiupparbetning i vätskan, utan det kommer ju att gå åt, va. En av de biprodukter som går iväg är ju koldioxid. Ja. Och det är ju kolkedjorna då som är... en kemisk bunden energi i långa kolkedjor, och så frigör man den energi genom att sönderdela de här, va. Det är ju det som händer när du eldar en vedbit, att det är långa cellulosa molekyler som sönderdelas och blir koldioxid och vatten. Och så är det ju här också egentligen, va. Så du ökar ju inte energimängden genom att jäsa och göra alkohol då, va. Däremot konserverar du den också. Och jag har gjort, en av investeringarna jag har gjort i år, det är faktiskt ett tryckkärl i rostfritt. Jag tror det är 50 liter, lite drygt till och med. Ja, 50 liter är det nog. Och det fungerar ju så här att det är ett rör som går ner nära botten. Ungefär som i fat till dricka och öl och sådana grejer då. Så går det ett rör ner och så går det upp i en pip med en kran på där. Där det går att tappa av. Och lägger du must i den där då. Då kommer ju alltså det att börja jäsa. Det finns ju. Du kan ju göra genom att bara låta vanlig äpplemust stå i rumstemperatur. Så börjar det jäsa. För det finns sådana naturliga jästsvampar med. Och framförallt på äpplen och sånt då. Så det börjar jäsa och bli alkohol med en gång då. Men det kan ju också vara annat då, va. Så att jag tänker att det kan vara bra att pasteurisera. Alltså så att det blir äppelcidervinäger istället. Det är det jag tänker på, att du får mjölksyrebakterier då, va. Eller ättiksbakterier menar jag. Ättiksbakterier.
Alltså det blir inte vin utan det blir
något annat. Vinäger istället då, va.
Just det.
Ja. Och det är ju då att då har det gått ett steg till. Då har det kommit ättiksbakterier som gör om alkoholen till ättika istället, va?
Ja.
Och det kan man ju göra om man vill. Och använda den processen för att få vinäger. För konservering, inläggningar, smaksättning och alltihopa det här, va? Men vill man ha att dricka. Ja, en del dricker ju vinäger utspätt med vatten också. Men som cider eller lätt cider eller must. Och så är det, kan det nog vara bra att pasteurisera den här. Och sen tillsätta lite jäst då, va?
Ja. Och pasteurisera är att hetta upp den?
Ja, precis. Just för att ta bort de här bakterierna då, va? Och det får man titta i tabeller, det har jag inte i huvudet. Men det är ju inte att koka den i alla fall, för då fördärvar du ju för mycket. Utan du höjer till en viss temperatur, en viss tid, 70-80 grader en viss tid då, så okay. Har du bra resultat. Men det går också att köra naturellt. Jag har gjort det och det har fungerat och det har inte alltid fungerat, men många gånger har det fungerat då. När du häller musten i en sån där rostfri tryckkärl då, med det där röret ner till botten som går upp i en kran, så är det ju så att när den börjar jäsa så bildas det ju koldioxid. Det är ju det där kluckande ljudet du vet i jäsröret.
Ja.
Jag har ju precis varit och lärt dig att brygga öl.
Mm.
Kluckar den fortfarande den där hinken eller?
Mm.
Lite långsammare nu kanske.
Ja, jag har inte hört det på ett tag, men jag utgår från att göra det.
Ja, men nej, men det kan lugna ner sig, för då är det ganska varmt där, så det kan ha jäst relativt fort, vet du.
Är det klart då eller?
Ja, det är det, absolut. Aha. Det har ju gått ett par veckor, så, men ett par, tre veckor, det, ofta 3-4 veckor, men det kan vara klart på ett par tre också då. Men hör ifall det jäser fortfarande då, eller inte, om det kluckar någon gång, så låt det stå tills det sedimenterar också och gästen lägger sig på. Det är ju övergäst, det är ju ale du har gjort. Nu kommer vi in på det. Ja, men det är ju också en jästdryck i och för sig.
Och kaloririkt.
Ja, och kaloririkt är det. Och även väldigt näringsrikt på många sätt då. Nej, men du har, ale är ju övergäst öl. Då ligger, får du ju gästen och ligger på ytan och jobbar. Lager är ju en underjäst öl. Då har du gästen ner i istället. Men när den här övergästa börjar bli färdig, då sjunker ju gästen ner och lägger sig på botten som en bottensats. Då ser man att det, och det börjar klarna och sådär. Då är det... Då är det klart. Ja, precis.
Men frågan var ju då bara, om man inte vill dricka alkohol.
Ja, vänta då. Det, jag ska ta det med den här. För jag har en liknande, enklare metod. Jag tror jag har tagit upp den i podden förut. Men i alla fall säga att när det jäser, då bildas ju den här koldioxiden då. Det som kluckar. Men här kommer den ju inte ut, va?
Nej.
Utan... När den kommer upp ovanför ytan i luftlagret som är där, så ökar ju trycket där helt enkelt. Och det trycket i kombination med en mindre mängd alkohol gör att jäsningsprocessen stannar upp, speciellt om du ställer den kallt dessutom då, va? Och då löser sig ju koldioxiden också i musten så att du får kolsyra.
Jaså.
Så då kan du gå dit och vrida på kranen. Trycket fixar det själv genom jäsningsprocessen. Kolsyresättning blir det. Och sen vrider du på kranen och där uppe ovanför så får du ut kolsyrad must med låg alkoholhalt då.
Oj.
Så ja, det är, ska jag testa. Så ska jag, målsättningen ska vara 50 liter om året då. Men... Förra om året har jag gjort så här att jag fryser i PET-flaskor musten då.
Ja.
Men då är jag ju beroende av det. Att jag har tillgång till frysar då, va. För du skördar ju innan det börjar bli många minusgrader ute.
Mm.
Och så har jag en flaska inne som jag har låtit komma igång med jäs och jäsa som har fått stå i rumstemperatur. Och sen när den är liksom igång och det är mycket jäst i, då ställer jag den i kylskåpet. Då lugnar ju jästen ner sig, va?
Ja.
Och sen när jag vill ha sån här moserande, alltså jag tycker det är helt, det är bland det godaste som finns att dricka, just den här låg alkohol, det är nästan ingen alkohol alls i, men det har ju börjat bli eftersom det sker, för att det ska bli koldioxid som löser sig och det blir moserande kolsyrad must, då bildas ju små mängder alkohol, va? Så då brukar jag ju ta ur den här som jag har i kylskåpet där jag har jobbat igång så att det ska gå fortare. Så byter jag en deciliter på den jag har tagit upp från frysen och tinat. Så jag matar den där modern i kylskåpet och tar en deciliter med jästsvampar från den då till den nya. Så får den stå där och jäsa tills den blir hård. Och då ställer jag in den i kylskåpet också, den nya då.
Från hård?
Ja, men det blir ju tryck i den. Det är ju en PET-flaska. PET-flaskan är ju bra på det viset att den tål ju mycket tryck, va?
Ah, smart.
Ja, den är ju gjord för kolsyrade drycker.
Ja. Ah.
Och när den blir hård så är det ju för att det har jäst i den och bildat kolsyra som har gått upp i luften ovanför. Och så har det blivit ett så högt tryck och så börjar det lösa sig. Men ställer du den sen då i kylskåpet, då löser sig ju koldioxiden lättare i vattnet, va? Det har ju liksom... Ja, koldioxid går ju ner i haven när temperaturen sjunker och tvärtom, va. Nu drivs den ju upp ur haven i atmosfären då, va, för temperaturerna stiger. När det blir mot istider så kan det, förra gången höll det ju på att slockna de gröna växterna förra istiden. Då var det nere i 180 ppm för haven sög upp koldioxiden, va. Vid 150 ppm så räknar de med att de gröna växterna dör då.
Åh jävlar.
Ja, så vi har 30 ppm ifrån att de gav upp. Men i alla fall, så gör man. Så det kan man då omsätta i en PET-flaska med äpplemust att du ställer den kallt så får du mer kolsyra i då.
Mm.
Det är vanligt att champagne serveras kall och även Coca-Cola. Om man inte gillar avslagen Coca-Cola då som en del gör. Men just att det är ett kaloribehov. Men det där med att dricka istället för att äta.
Mm.
Det finns ju många sätt att diskutera på det där. Men en sak om man vill ha i sig mycket. Hon var ju sån, lät ju mer åt det vegetariska hållet. Om man vill ha i sig mycket näring och energi på.
Varför lät hon åt det vegetariska hållet, måste jag fråga.
Därför att hon sa att man inte behövde äta så mycket kött då.
Ja, ja.
Då är det ju så att göra gröna drinkar på sommaren. Alltså blad och sånt innehåller ju väldigt lite energi.
Ja.
Sallad är ju 100 kilokalorier per kilo, vet du. Det är ju liksom ingenting, va? Du får äta 20 kilo för att få i kontorsbehovet liksom.
Ja.
Men om man då istället mixar det där och har även i någonting med vattenlösliga fibrer i, så det blir lite krämigt. Så det blir lättare, så det inte blir liksom spenat i vatten hackat bara, va. Det är inte så gott. Då dricker man inte så många gånger. Men man gör det krämigt och får i lite syra och lite balans och sötma och sånt där i, så kan man ju dricka väldigt stora mängder utav sånt där för att få i sig. Och då får du mycket näring i det, det kan jag säga. Då behöver du inte äta kosttillskott. Så det är underlättad faktiskt, som hon säger, att dricka jämfört med att tugga då. Men det finns andra aspekter på det där också då. Hälsoaspekter och sånt där, att du får väldigt snabbt tillgänglig energi med insulinpåslag och så vidare. Så att många menar att det är bättre att äta hela frukter än att dricka också då. Så det är alltid det där, pros and cons.
Ja.
För- och nackdelar med allting, va. Men jag gillar ju, tycker att det är ett trevligt sätt att konservera frukt, det är att göra must och sån kolsyrad must då.
Ja.
Så nästa år ska vi testa, även om vi får lika fin päronskörd som i år, så ska vi testa att göra päronsider också då.
Gud vad spännande. Men då fick du några bra tips där på icke-alkoholhaltiga kalorierika drycker.
Ja, eller väldigt låg alkohol i alla fall, i princip alkoholfria är de.
Du, nu lyssnar vi på sista delen av frågan.
Och det är på tygblöjor. För det har jag nämligen använt länge. Jag har två barn och mitt äldsta barn är 3 år och har nu slutat med blöjor. Men några av de äldsta blöjorna som vi haft i då snart, ja, men i 3 år till 2 barn och som jag dessutom köpt begagnade, är av ett märke som heter Alva Baby. Och det vill jag verkligen tipsa om. De har alltså sina resår jättefint kvar. Och de används ju ungefär 70 gånger per år i 3 år. Det är ju kvalitet, verkligen. Så att det var de. Det är ett tips. Ett tips. Och så tänkte jag också säga att jag provar nu och använder minijordkällare. Det ska bli kul att testa. Jag har odlingar här nu på en vanlig villatomt. Och just åter till det här med drycker också. Tänkte ta lite tid också att odla upp tillräckligt med äpplen. Du var inne på det här med att göra vin utav palsternackor. Skulle de kanske passa också till att göra någon must på? Det vore intressant, fler ettåriga grönsaker som passar sig till att göra dryck av. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej.
Men nästan som en podd i podden.
Ja, men jag tyckte det. Nu körde vi ihop den med energirådgivarna här. För jag tänkte det blir balanserad, annars kanske det blir för mycket om vi ska köra våran timme. Men jag hade nästan tänkt att vi skulle kört hennes fråga som ett poddavsnitt.
Ja.
Vi brukar ju inte vara jätteförtjusta i när frågorna blir alldeles för långa. Men hon hade ju så mycket bra frågor här.
Verkligen.
Så jag tänkte kan göra det.
Och ett tips
det.
Också. Det är en, några speciella tygblöjor som är extra bra.
Ja, jo, men de har ju blivit mycket bättre.
Har du kört tygblöjor?
Jajamän, vad tror du? Du, när jag blev pappa när jag var 23, du vet. Vi gick där med våra Muddy Mums-broschyrer och kollade, vet du. I mat utan djurindustrier och multinationella storföretag och sånt där. Och vi Det var så alternativet. Man gick där i sin jägaruniform och basker och handlade.
Fan, vilken vacker syn. Alltså.
Jo, det är klart vi hade tygblöjor till... En bra fördel med tygblöjor, det är ju att de blir fria från det väldigt fort. Alltså de är ju så oerhört effektiva, de här moderna blöjorna, så att de är bekvämt. de skiter ju i om de skiter, höll jag på att säga.
Ja, du menar så.
Ja. Ja, precis. Men har de tygblöjor så blir det ju lite obekvämt när den blir mycket full. Kiss och sådär. Alltså de vill gärna lära sig att gå på pottan istället.
Så det finns ett tydligt incitament för barnet att sluta blöja?
Men hon pratar ju om de är mycket modernare och bättre tygblöjorna nu då. Då kanske de inte är lika obekväma.
Alltså vi har ju kört bara vitmossa. Alltså vi har inte haft tygblöjor heller. För vi tycker att tygblöjsindustrin är... vill inte gynna den.
Nej, du menar med bomull och allt det här och mycket bekämpningsmedel. Vi körde
helt vanliga blöjor. Helt vanliga jävla blöjor har jag kört på alla mina barn. Döm mig gärna. Vad fan var sista frågan hon ställde?
Ja, jag vill säga en
Palsternacks vin. Palsternacks,
ja, men jag vill säga en sak om blöjorna där också.
Ja.
Alltså, det är, ja, min son har ju fått sin första son nu då.
Mm.
Han är Nathanael här, han är drygt ett år nu då. Snart ett. Ja, jo, men nej, men han har ju fyllt ett år ganska nyligen här. Han är ett år och några månader. Vi pratar ju på det där med tygblöjor och sånt där, och jag tror de testade det också. Men det är så, ja, man får prioritera. Jag har lärde mig väl när han var liten till exempel, vi var ju stenhårda. Var då välling och bröstmjölksersättning, det var liksom, det fanns inte i våran tankevärld att använda det alltså, förstår du? Det var ju liksom den här tiden när barna i Indien dog av mjölkersättning, men det var ju för att de använde dåligt vatten. Nej, men det var verkligen de här storföretagen och det där. Nej, så det var, va? Men alltså det skulle vi ju ha gjort, va? Förmodligen så fick han lite för lite mjölk, så han hade ju var ju orolig på grund av det då, va? Så vi skulle ju definitivt ha använt mjölkersättning där, va? Så att just det här, man, nu var jag ju väldigt ung då, när man är så extra idealistisk och sådär, va? Det är ju så, min son, han är lite modernare och nu mer lite äldre då, så han är ju klokare. Han sa det, nej. När jag ska prioritera och jag ska lägga min energi på och få saker att rätta till, eller räcka till här, så inte tusan lägger jag det på tygblöjor.
Nej, ja, men exakt.
Så att jag dömer inte dig hårt. Jag tycker att det kan vara väldigt klokt. Alltså, man får välja och prioritera sina strider någonstans, va? För att det är ju mer jobb och energi och hålla på med det. De är ju väldigt enkla och bekväma, moderna blöjor.
Mm.
Men jag använde tygblöjor och vi var väldigt nöjda med det.
Och barnen då? Vad hade de?
Men du, de bor i hus...
Alltså du sa så här. Du sa, jag använde tygblöjor.
Ja, du menade hela den vägen. Ja. Ja, ja, ja. Nej, det var väl på barnen vi använde just, dem, Kalle.
Just, misstänkte det.
Ja.
Men du, Palsternacks must då?
Ja.
Förutom att det låter som någonting som en häxa ger ett barn i en barnbok.
Ja, men har du aldrig druckit rödbetsdryck och sådana grejer?
Jo.
Du har ju mjölksyrade sådana produkter som finns också. Kvass till exempel. Det är ju väldigt, i den östra europeiska kulturen så är ju det väldigt vanligt. Syrlig dryck. Så att visst, det går absolut. Och jag tror, nu har jag aldrig prövat. Alltså det jag har druckit när det gäller rödbeter, det är ju mer det som är kvar i när man har syrat, gjort mjölksyrade rödbeter.
Alltså då, juicen liksom?
Ja, då blir ju juicen, vätskan kvar där. Och den går ju att dricka. Det är faktiskt inte alls obehagligt att dricka, utan riktigt trevlig.
Mm-hmm.
Så,
men om det är någon som har lyssnat på podden som har gjort Palsternacks must eller någon annan sjuk must, hör av er, så det blir kul att veta.
Ja, nej, men alltså på det här viset, det går ju att göra på sådana drycker på det här viset, och det går väl om mjölksyra palsternacker också.
Verkligen.
så får du, det är en bra dryck, mjölksyrad dryck då, som också blir konserverad med hjälp av lågt pH då.
Är det kombucha du pratar om nu?
Nej, det är det inte. Det är ju något te mer som en svamp där som omvandlar, som ligger nära. Det här är ju mer mjölksyrebakterier då som jobbar när du mjölksyrejäser.
Taget.
Så att det går verkligen att göra drycker utav det som går att mjölksyrejäsa också då.
Patrik?
Ja.
Tack för idag.
Ja, men då får vi väl tacka energirådgivarna i Sverige för det här samarbetet.
Verkligen, utnyttja den här tjänsten nu. Det är ju svinlyxigt att det finns. Alltså det, ja. Det skulle kunna vara så att ingen brydde sig om att du har jättehög elräkning. Men nu råkar det vara så att det anbelangar oss alla. Därför har då kommunerna inrättat den här funktionen. Så passa på att utnyttja det medan det finns.
Ja.
Alltså det skulle kosta miljarder att anlita ett proffs på riktigt, tror jag. Så det är ju svinbra.
Mm. Det är det. Får vi se om vi hittar fler samarbetsformer här för att hjälpas åt med att höja beredskapen i landet på olika sätt. Men det här är definitivt ett sätt då. Både på individnivå men också för oss allihopa då, samhällsnivå, för att hålla igång systemen då.
Så är det. Och lycka till med tygblöjorna, Patrik.
Ja.
Hoppas du vänjer av snart.
Ja.
Fortsätt mejla frågor.
Någon gång blir det. Men du, jag får väl säga, jag vill säga det också då, för jag har tänkt göra i flera veckor och glömt av varje gång. Just det här med föreläsningar då. Jag har diskuterar med en resa norrut, för det är det här, om jag kan göra turnéer och stanna till, då kan jag ju hålla nere priser och sånt där. Vad än att jag ska åka 70 mil liksom och ha en föreläsning, det blir ju en dyr föreläsning, va? Det går ju ett par dagar för det. Så jag ska bland annat ner till Marinmuseum i Karlskrona den 31 januari. Så där håller jag på att försöka täcka upp runt den då. På nerresa och uppresa och sådana där grejer under den veckan då.
Du bor i Värmland, så kan ni tänka er på att du kommer köra ungefär?
Ja, och jag har några på gång där. Men sen är det också en diskussioner i Norrland också. Ända upp i övre Norrland då.
Oj!
Så det vore ju kul att kunna lägga några dagar på en sån resa också då. Men även andra givetvis, så vill ni att jag ska komma och ha föreläsningar, så gör jag det nu under vintern då. Fram till 1 april. Så vi håller på, jag har även några bygdegårdsföreningar nere i Västergötland som jag ska köra ett par föreläsningar där nere. Och kanske någon ideell här hemma i hemkommunen också till en ideell förening då. Men hör av er nu om ni vill ha det. Och gärna också att ni gör i samverkan med andra, så att vi kan få till några stycken samtidigt då.
Ja. Så blir och vad ska man mejla? Mejla till vår vanliga mejladress bara.
Ja, det är ju
hej@katastrofen.se.
Ja, jag tror det är lättast nu när vi kör via podden. Absolut.
Där mejlar man om man vill ha föreläsning med Patrik. Eller om man har en fråga till podden.
Ja. Absolut. Och sen styr vi över det till en annan kanal efter det då. Men det kan man definitivt göra. Eller också någon annan, om man har någon annan kanal till mig, så går det också bra då. Jag tycker att de här Instagram-meddelandena är rätt värdelösa, för det försvinner i flödet där. Så helst mail då.
Får man ta selfies om man har föreläst med dig?
Jajamensan, det ställer jag upp på.
Kul! Det är bara att köra. Det och den här klimatrådgivningen, det är också, båda grejerna är no-brainers tycker jag.
Ja.
Så satsa på det. Okej, vi lägger på nu.
Det gör vi.
Ha det så bra allihopa. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.